Välkommen till podden Nyckeln till frihet. Podden som vill inspirera och guida dig till ett liv där du gör din grej på ditt sätt och du känner livsglädje och djupare mening oavsett vad det här innebär för just dig. Jag har bjudit in en i mina ögon expert på det här med klimakteriet. Så jag är så glad att få säga välkommen till podden Maria.
Tack snälla.
Jag är ju väldigt nyfiken på det här med klimakterie och inser att jag kan faktiskt inte så himla mycket om det. Och då är det ju himla bra att ha en podd och kunna bjuda in experter. Så jag skulle vilja om du kan börja med att bara kort presentera dig, vem du är och vad du gör.
Ja men absolut. Som sagt, Maria heter jag. Jag är klimakteriecoach och holistisk livsstilsterapeut. Jag har många utbildningar som jag har kokat ihop till den lilla korta vad ska man säga, yrkesrollen. Jag hjälper och stöttar och guidar kvinnor genom klimakteriets alla faser, hormoner och fasor. Så att man kan landa mjukt i sin nya livsfas.
Mm. Jag känner jag blir alldeles lugn och varm i hjärtat när du säger så. För det, jag tror att självklart är det väldigt individuellt. Men många kan verkligen behöva den handen att hålla i som jag känner att du kommer med.
Mm.
Om vi börjar från A, Maria. Nu kanske de flesta vet vad klimakteriet är. Men frågan är, det kan ju vara fler som är som jag som ändå inser att man har en ganska ytlig kunskap. Skulle du kunna berätta mer om, bara liksom, vi börjar från ägget, från A. Vad är klimakterie egentligen?
Klimakteriet är ju faktiskt en helt naturlig livsfas. Där vi ska gå ifrån fertila kvinnor till att landa in i att inte kunna få barn längre utan att kroppen åldras helt naturligt och vi ska inte vara fertila hela livet. Det är lite kort och koncist egentligen vad klimakteriet är.
Mm. Och om vi borrar ner oss lite grann, vad är det som händer i kroppen? Och jag gissar, det är ju inte lika för alla direkt, men finns det någonting som man ändå ser en röd tråd ungefär att så här är faserna, men att de kan då vara olika för olika personer, eller hur kan man förklara det lite mer djupgående?
Ja, alltså det är ju väldigt individuellt vad man känner och vilka symptom som man får, men det, man brukar dela in det i tre faser egentligen för klimakteriet, där kroppen börjar sakta ner det här med äggproduktionen. Ägglossningen kommer kanske inte varje månad utan att den hoppar över emellanåt. Mensen kanske börjar strula lite grann, humöret börjar växla till andra fasen då, som är själva klimakteriet, där man har en längre period av blödningsuppehåll helt enkelt. Mensen hoppar över. Man brukar säga det att när man har varit utan menstruation i 12 månader så kommer man in i det som blir postmenopaus, alltså efter klimakteriet, och det som är resten av livet. Så det är som tre faser egentligen som man går igenom.
Mm. Och märker man alltid om det är klart man märker om man inte får mens. Men jag tänker på, det finns ju vissa kvinnor som har spiral och då märker man ju inte alls kanske. Man kanske inte har någon blödning. Så hur vet man, är det humöret när topplocket börjar komma? Eller är det huden? Eller vad tar man det där på att man är, vilken fas man är i och så?
Ja men alltså det är ju som sagt väldigt, väldigt individuellt hur man mår. En del märker ju inte alls av det. Jag har många väninnor som brukar säga att de glider på en räkmacka genom klimakteriet för de känner ingenting. Mm. Och helt plötsligt så säger gynekologen att nu är det dags att ta ut spiralen för du är nog i klimakteriet nu. Medan då andra mår Skit helt enkelt. Allt ifrån att man märker på humöret, relationen till vänner och familj, att det liksom, man har inte samma tålamod, man har inte samma humör, utan det växlar som en höststorm. Självkänslan vet jag att många kvinnor nämner som en av de sakerna som kommer i samband egentligen med att humöret börjar växla. Och sen är energinivåerna att man är trött, ständigt trött. Du kan inte sova dig pigg eller vila dig energifylld, utan att det är brist på energi oavsett hur du gör.
Mm. Det hörs ju när du berättar att det där kan ju vara extremt utmanande att ha det så. Men finns det någonting som ändå man kan se att det hänger ihop, att man vet att man kanske har lättare för att råka ut för ett svårt klimakterie, eller om man får en lite mer räkmacka? Är det genetiskt eller hur man lever? Eller,
dels är det genetiskt. Det är det. Man har sett att det går i arv från mormor och mormor och hela liksom ledet bakåt. Liksom hur de har haft det. Men sen är det faktiskt en livsstilsfråga. Mm. Hur vi lever. Om man lever under stress. Och det där med stress, det är ju en sak man måste klargöra på många plan. Det är ju inte bara att vi har mycket att göra eller inte kontroll över situationer och så, utan det är så mycket, mycket mer.
Mm. Men det kan jag förstå verkligen, att stressen kan påverka och livsstilen. För att tänka mig, om man är van att vara produktiv och känna sig kanske väldigt kvinnlig, vad vet jag. Jag hittar på lite, men försöker komma fram till vad jag är ute efter. För jag kan tänka mig att om man har den här goda självkänslan i sin kvinnlighet, och sen så kommer det en fas där man inser att nu är det på väg, jag vill på att säga utför, men att nu är den här perioden över. Nu är jag inte fertil, att det kan kanske lättare bli utmanande om du inte verkligen är trygg och grundad och jordad i den du är och ditt eget värde oavsett. Vad tror du om det?
Nej, men absolut. Och det som jag möter väldigt mycket, det är just det här att man resonerar som att man har kommit till ålderns höst. Det går bara ut för det blir liksom... det är bara ett håll det går åt, det är mot graven, och den resan blir inte angenäm för att man mår inte bra. Och det är visst, som jag sa, klimakteriet är en naturlig fas i livet, och vi ska faktiskt inte behöva må dåligt. Men det handlar väldigt mycket om hur vi tar hand om oss själva.
Ja, jag förstår det. För det är ju en inställningsfråga, för som du beskrev det där, ålderns höst, det kan ju vara ett väldigt fint ord, men det kan också vara ett väldigt kvävande ord. Att jaha, nu är det kört.
Mm.
Så inställningen måste ju vara fantastiskt viktig.
Oh ja, det är ju liksom att man har fortfarande sitt värde kvar som kvinna, fast man inte kan producera barn. Så är det. Och det finns ett talesätt inom från Kina eller någonstans i Asien, där klimakteriet är livets andra vår.
Och det var väl mycket finare.
Eller hur?
Ja.
Jag tycker det är så underbart liksom, att man kan se den här fasen i livet som sin andra vår, att man det är nu man får landa, det är nu man ska vara trygg i sig själv, det är nu man ska få blomma.
Ja. Åh, vad fint. Kan du inte säga det uttrycket igen så att vi får verkligen smälta det?
Att klimakteriet är livets andra vår.
Åh, känn in det du som lyssnar. Åh, vad härligt. Så tycker jag att vi bestämmer att det är. Men för att komma dit, Maria, jag tänker, du har ju ett jätteviktigt jobb i det du gör. Då kan man alltså få stöd och hjälp av dig med vad? Vad händer där?
Ja, det finns ju lite olika delar. Dels gör jag ju hormontester också för de som känner att de inte får responser från vården. Eller att man blir liksom, man blir inte lyssnad på och inte hörd. Men man vill ha liksom konkreta siffror på hur det ser ut. Är jag i klimakteriet eller hur ser fördelningen av mina hormoner ut? För det är en väldigt viktig sak. Men om man ser mina livsstilsprogram och sånt där så handlar det dels om kunskaper om vad som händer i kroppen. Men det stora hela handlar ju om självkärleken. Mm. Relationen till mig själv, återhämtningen och framförallt att prioritera sig själv och sin egen hälsa.
Mm. Där tror jag också det kan vara en av de här stora faktorerna. Att man kanske brakar in i någonting som är väldigt jobbigt. Att prioritera sig själv. För jag tror många kvinnor går lite på rus för andras skull. Man ser till att alla mår bra. Och sen händer någonting som gör att jag behöver stanna upp och faktiskt titta mig i spegeln och ta hand om mig.
Mm.
Kanske mindre lätt, för hur gör man det?
Ja, det alltså många har jättesvårt för den delen. Att, ja men vadå, ska jag ha rätt att finnas till i mitt eget liv? Eller ska jag ha rätt att ta plats i mitt eget liv? Och det är ju, alltså, av födsel och ohejdad vana så har vi landat in i ett traditionellt familjemönster. Att man som kvinna tar hand om både hem och barn och det mesta plus sin egen karriär.
Mm.
Och då är det inte lätt att ta det steget att börja prioritera sig själv, utan man känner sig egoistisk om man ska ta tid till sig själv, återhämtning, träning, eller att man vill prioritera en viss typ av kost eller undvika vissa saker för att man mår bättre.
Mm.
Så det är en ganska stor del.
Jag tänker att det där är ju jätteviktigt då, att ju tidigare som man kan få ordning på de där föreställningarna som kan leva kvar och som vi mångt och mycket har i samhället, desto bättre. Att det är ju väldigt viktigt att skifta så att både vår generation och kommande generationer kan slippa det. Så att det är en naturlig del hela resan att faktiskt prioritera sig själv.
Mm.
Jag tänkte också på det här du sa med att ta tester. För det jag har upplevt själv, att söka online och försöka få ordning på, kan man ta test på att veta var man är? Och det har inte varit så lätt att hitta, och jag har nog inte heller koll på vidden man kan testa. Kan du berätta lite mer om det, hur mer man kunde mäta hormonerna där?
Ja, men dels så kan man ju ta blodprover, men jag använder mig av salivtester. Och det är just för att i blodprover så är, eller hormonerna är bunden till ett protein i blodet när det transporteras runt i kroppen. Och då är hormonerna bundna och inte fria att användas i kroppen. Så därför har jag valt att jobba med just salivtester. För att i salivet så är hormonerna fria. Så då får vi alltså den mängd hormoner som kroppen kan använda.
Mm-hmm. Okej. Och vad innebär det i praktiken om man inte är så kunnig inom det där?
Om man tänker sig att i blodet så får vi reda på vilka alla hormonerna är som vi har. Eller av de som man mäter då. Mängden på allt som finns. Men du kan inte använda det av allt. För att det är instängt, om man säger så.
Aha. Det var åker med.
Medans det åker med. Det transporteras runt i kroppen, men kan inte användas av de som organ som ska ha det. Medan i salivtestet så får du ut det som kroppen kan använda.
Mm. Okej. Okay. Och vad ser du då när man gör ett sånt där test? Kan du bedöma vilken av de här tre faserna man är i? Eller vad är det, indikationer? Eller hur säkert
då kan man, titta på, ja, men i vilken fas man är. Det finns de testerna. Den vanligaste testen som jag kollar på egentligen, som de flesta kvinnor vill ha, det är inte att titta på i vilken fas i klimakteriet man är, utan fördelningen mellan hormonerna östrogen, progesteron och testosteron, och sen även då stresshormonerna, kortisol bland annat.
Vad säger det då, att veta det?
Det säger hur fördelningen mellan hormonerna är. För att det gäller att det finns en balans mellan de här hormonerna för att vi ska må bra. Behöver vi inte balans mellan, till exempel om vi börjar med östrogen och progesteron som är det vanligaste egentligen när man tittar på klimakteriebiten.
Mm.
För när hormonerna börjar sjunka så kan vi ju få för lite östrogen. Det är oftast det sjukvården tittar på, vilket skapar symptom. Men progesteronet som är, om man säger, motvikten till östrogen och det hormon som ger oss lugnet, tryggheten och förmågan till djupsömn, återhämtning. Det sjunker också, men lite snabbare. Och hamnar de här då i obalans, så det är då man får alltså det här hormonkaoset i kroppen.
Okej, okay. Så om man har koll på det så kan man ju då veta vilken insats man bör göra för att balansera ut det där då, eller?
Ja.
Ha, smart.
Ja.
Och är det som så, jag tror att jag hörde någonstans att om man har överskott av det ena, att det är någon cancerrisk som ökar också. Kan det stämma?
Ja, alltså när det gäller överskott av östrogen så är det ju oftast den med bröstcancer man tittar på.
Mm.
Men man har även sett att det i studier finns risk, om man har ett överskott av progesteron, finns det en ökad risk för livmodercancer.
Okay.
Så att det är ju inte bra att ha för mycket utan något av dem.
Nej, balansen är grejen alltså.
Balansen är grejen.
Så hur funkar det då, Maria? Skickar man in, eller på sig, lite spott till dig, eller måste man komma till dig, eller hur funkar det här?
Vi beställer ett kit som du får hem.
Mm.
Och så utför man testet hemma.
Mm.
Och sen skickar du det in till labbet. Och jag får testresultaten.
Okej. Och då ser du vad som behövs och kan därifrån gå vidare då med den personen då den behöver.
Ja.
Mm.
Så är det. Sen med det sagt så är det inte alltid som jag rekommenderar att man tar ett test utan att vi går på symptom.
Mm-hmm.
Allra helst när man är i, om man säger, förklimakteriet innan liksom allting, innan alla hormoner har stabiliserat sig igen. För alltså, hormonerna under den här perioden hoppar och far. Det finns ingen normal del i den här perioden. Mm-hmm.
Okej, så det behöver bli lite mer stabilt i obalansen innan man går in och gör någonting.
Ja, och jobbar rent hormonellt så. Mm. Sen är det livsstil och stress, alltså titta mera på de här stressdelarna. För det, om jag säger så här, 90% av alla som jag både kartlägger rent symptommässigt och tar tester på, så är det stressen som är den stora faktorn som vi behöver jobba på.
Mm-hmm. Okej, så det är inte att typ ta ett piller så är allting bra? Det är inte liksom
nej, det är ingen quick fix de flesta. Sorry. Nej.
Det är både positivt och negativt kan jag säga, för det är ju skönt att slippa piller, kan jag tycka.
Ja. Ja.
Men hur gör man då för att komma åt den här stressen? Du sa ju att du har ju en typ en hopkokad titel med mycket kunskap och utbildningar bakom.
Ja.
Så vad gör du då?
Nej, men så det jag jobbar mycket med, det är ju dels medveten andning, att hitta tillbaka till sitt optimala andetag, för det reducerar stressen. Jag jobbar med hormonyoga, en medicinsk yoga för kvinnor för att balansera hormonsystemet. Och sen är det ju kost och näring, men sen är det ju mycket tankar och beteende, liksom ren coachning.
Det är som ett litet kinderägg, Maria. Du har mycket saker där.
Det är som ett litet kinderägg.
Men det behövs ju verkligen. För jag kan tänka att ja, alltså det, var och en av de här delarna är ju säkert väldigt effektiv. Men tillsammans så blir det ju så mycket mer. Det blir verkligen holistiskt helhetstänket i det här.
Det är holistiskt. Vi jobbar med helheten.
Ja.
För det, det, visst, som du säger, man kan få effekt av ett verktyg. Men om vi använder verktygslådan på det sättet som jag gör, så blir det en multi-effekt på det.
Mm. Och jag kan nästan känna hur många kvinnor som är så tacksamma för dig. För att gå från det här läget att må så här dåligt som man faktiskt kan göra med klimakteriet, till att bara få höra någon säga att det går att ändra, och det här så ska det inte behöva vara, och visar vägen. Alltså, vilken lättnad.
Mm. Ja, men så är det ju. Det börjar ju för mig själv i ett klimakteriekaos, och att jag inte fick gehör från vården.
Mm.
Det är så jag utformar min egen verktygslåda, min egen rehabplan helt enkelt. Mm.
Ja, precis, för det var det jag också var väldigt nyfiken på, din egen resa, att du har hamnat där du har hamnat. Så att då är det mycket självupplevt, att är det som att säga att det här hade jag behövt när jag var i den fasen. Är det lite så?
Ja, det är det faktiskt. Jag hamnade ju i akut klimakterie när jag var 37 år gammal, för att jag opererade bort äggstockarna och livmodern. Jag gjorde alltså en total hysterektomi på grund av att jag hade en genetisk del känslighet för både äggstockscancer och livmodercancer.
Och du fick en stor känga direkt där då?
Ja. Och då, det är liksom, enligt sjukvården så var det ju här en walk in the park. Mm. Det var bara att ta bort det där och så ersätta det med östrogen, så skulle ju allting vara bra.
Mm. Någonting som i... inte riktigt var så.
Ja, inte riktigt då. Bra. Jag hade precis börjat plugga på universitetet, så att jag var ju liksom fullt fokus på att jag skulle genomföra min utbildning som var 3 år. Jag gick ifrån att vara pigg, alert, mamma till tonåringar som behövde sitt stöd, till att inte klara av att gå till brevlådan 25 meter bort, fram och tillbaka utan att vila ett par timmar, och ha panikångestattacker varje dag, typ 10-15 panikångestattacker varje dag under en ganska lång period dock, men under 3 år så gick det sakta neråt. Och när jag träffade läkaren så var det total utmattning helt enkelt.
Och jag blev alldeles berörd. De såg inte kopplingen till det här alltså?
Jag ställde frågan till läkaren om min långvariga utmattning som inte hjälptes av sjukskrivning, antidepressiv medicin och samtalskontakt kunde bero på min hysterektomi.
Mm.
Och det svaret jag fick var att det där sitter bara i ditt huvud.
Ursäkta, vilken käppsmäll.
Och tyvärr så är det jättemånga kvinnor som möter den.
Mm. Så hur gjorde du då, Maria? Hur tog du dig därifrån till där du är idag?
Alltså när jag satt där så var det liksom helt i ljud. Allt, jag hörde inte vad hon sa. Allt ljud försvann bara och var jättedåligt. Det enda jag såg, det var ett lönnträd utanför som hade höstlöv på sig. Mm. Det är mitt minne från det. Jag tog emot mina mediciner och min sjukskrivning, gick hem och började fundera på om det var så här mitt liv skulle vara. Är det så här det ska vara resten av mitt liv, då vet jag inte om jag orkar.
Vad tufft.
Och det, alltså, bara millisekunder efter jag hade tänkt den tanken, så kände jag liksom hur hela kroppen reagerade. Nej, 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 nej. Det här är inte din sanning. Det här är inte ditt liv.
Mm.
Och kände att då måste jag ju hitta min egen väg. För jag får ju inte hjälp ifrån sjukvården.
Nej.
Jag ska säga att de hade varit fantastiska under de här åren som jag varit sjukare och sjukare. För jag hade fått medicin. Jag hade fått sjukskrivning, jag hade fått samtalsstöd med underbara samtalsterapeuter. Så på så sätt hade de ju försett mig med redskap och så, men inte det som behövdes.
Men är det bara okunskap, tror du, eller?
Ja, det tror jag. Mycket handlar om okunskap. Men sen är det ju så också att om man säger klimakteriebesvär och utmattning ger ju väldigt lika symptom.
Mm. Exakt. Så det är ju klart, det är en utmaning för dem.
Det är en utmaning för dem. Så är det. Och jag kan förstå om det är en utmaning när man har alla detaljer kvar, om man säger både äggstock eller livmoder, att det kan vara svårt att förstå vad som är hönan och ägget. Men i min situation där jag hade då opererat bort både äggstockarna och livmodern, och direkt efter det insjuknat och blivit sämre, så tycker jag ändå att de skulle kunna ha sett en koppling mycket snabbare.
Jag kan tycka det också. Jag tycker att det borde inte vara kärnfysik faktiskt.
Men... Nej, och det finns otroligt mycket forskning på just den här biten. Att kvinnor som gör en hysterektomi behöver mer hormoner än bara östrogen.
Mm.
Det finns det forskning på.
Då ska väl läkarna ta till sig den. Men... Mm. Ja, igen, du gör ju ett jätteviktigt jobb när du för ut det här, för jag hoppas att läkekonsten också lyssnar och tar till sig. Men tillbaks till din resa då, för när du satt där och kroppen signalerade att det här var inte din sanning, vad gjorde du då?
Ja, jag började liksom fundera på vad jag kunde göra själv. Att börja tänka i de banorna var ju liksom, det var tufft, för att jag hade ju inte så jättemycket energi. Men då hade jag en fantastisk väninna som jobbade med qigong, så jag fick gå med i hennes qigonggrupp. Och började träna qigong. Men jag var så pass dåligt skikt då, så att jag klarade inte av att koordinera andning, rörelser, titta vad hon gjorde och ha folk omkring mig som höll på med rörelserna. Men jag kände att jag fick effekt utav det här med andningen och rörelserna. Så då började jag söka, ja, men vad kan jag göra utifrån min fas just nu?
Mm.
Och då hittade jag medveten andning med Anders Olsson.
Mm.
Så det var min första kurs jag gick, medveten andning.
Började din egen hälsa vända upp då, att det blev bättre?
På de första 4 veckorna så gick jag ifrån att vara så pass utmattad till att börja få tillbaka min hjärna.
Åh gud, vad skönt.
Och energi. På 4 veckor.
Ah. Fantastiskt.
Mm.
Och hur?
Och sen fortsatte ju det med diverse studier. Då kunde jag ju inte sluta inhämta.
Nej, jag kan tänka mig att det ena leder till det andra då.
Ja.
Vad kommer nästa och var nyfiken på nästa väg? Och, ja. Så kan du ge lite fler exempel på de här olika delarna som du har plockat in i det du nu mera jobbar med då?
Jo, men alltså nästa del, det var ju kosten egentligen. Då gick jag i kostrådgivarutbildning med Anna Hallén och fick till mig kunskaperna, liksom hur alla våra system hänger ihop. Allt ifrån hormoner, stresssystemen, magetarm, hjärnan, hur allting hänger ihop, hur det är ett enda stort system och påverkas liksom från alla möjliga olika håll. Och då just med kost och näring i allra helst då.
Jag kan nästan tona in på vad lycklig din kropp borde vara då när du har börjat på den här vägen och hitta ledtrådarna. För kroppen är ju så vis, den talar ju om så mycket för oss. Det gäller ju bara att vi lyssnar på rätt sätt och att vi gör det här som vi blir guidade till. Även om det kanske från huvudet kan tyckas lite tokigt. Men att våga följa de här impulserna och utforska. Det låter som du verkligen har gjort det.
Ja, men det har jag ju verkligen gjort. Och efter den här första signalen ifrån kroppen när den reagerar så starkt att det här är inte din väg, det är inte din sanning, det är inte ditt liv. Det var nog inte förrän då som jag egentligen började lyssna på vad min kropp sa, vad den signalerade. För det som du säger, att kroppen är så klok. Varje symptom som vi har är egentligen en signal från kroppen. Att det inte står rätt till.
Ja, precis. Så hur lång tid tog det? Först var det 4 veckor. Och sen tills du började känna dig som dig själv igen då, hur lång tid tog det?
Ja, det var ju en resa i sig för att med de här första andningen och kosten så kom ju jag igen så pass att jag började jobba igen. Jag var med i hjärnan och hade energi, men kroppen var fortfarande liksom halvt avstängd. Så fort jag försökte röra mig fysiskt, alltså lite mer ansträngning, så fick jag som träningsvärk gånger 20, så att jag fick jätteont i kroppen. Och det var inte förrän, om man säger det, om första kursen som jag gick, andningen, det var i slutet av 2013. Kostrådgivarutbildningen börjar jag där i början av 2014. Hösten 2014, så ungefär ett år efter, hittade jag ett ytterligare verktyg med BMR-terapin. Alltså en behandling då.
Vilken resa.
Så på ett år så var jag tillbaka i både kropp och knopp.
Och det är ju fantastiskt snabbt, kan jag tycka, om du har under flera års tid gått åt andra hållet. Så vad snäll kroppen är, och själen och hjärnan och allting.
Ja,
fantastiskt. Och som jag brukar se också när vi går igenom utmaningar. Ibland är det ju att man skulle vilja lära de här lärdomarna på ett annat sätt. Men ändå, när vi är på andra sidan så kan vi ju se att i det här mörka, att vi hittade vår egen medicin, vår läkning. Och det blir ju faktiskt som det här guldet som vi sen kan hjälpa andra med. Så vad var det som gjorde att du började jobba med det här? Du hjälper andra nu.
Det var faktiskt att jag under den här kostrådgivarutbildningen som jag gick, så skickade jag in en jobbansökan eller konsultansökan som jobbcoach eller rehabcoach. Och fick uppdraget, så att då klev jag av min anställning och började jobba som underkonsult inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Och när jag då fick mera tid och mera frihet så började jag även jobba just med kvinnor och hormoner.
Det kändes som att det var liksom meningen.
Ja. Det var liksom universums sätt att visa mig vägen.
Ja.
Ja, men det är nu. Det är nu.
Ja. Så då är det några år som du har hållit på med det här då?
Ja, om man ser i den form som jag har idag att jobba ut mot kvinnor, det är ju från 2014.
Ja. Så det är några kvinnor som har lyckligt lottat mött dig och kunna få din hjälp då?
Det är ganska många kvinnor som har träffat på mig. Jajamän.
Så hur funkar det rent praktiskt då med ditt företagande? Är det som så att man fysiskt behöver komma och träffa dig? Kan det vara digitalt? Kan man bara, man är lite bekväm och lat, bara typ köpa en kurs? Eller berätta lite mer om ditt utbud, vad du gör.
Man kan träffa mig både fysiskt i min precis nyinvigda livsstilslada i Lit, 2 mil norr om Östersund.
Mm.
Men även online, så jag jobbar ju digitalt också. Mm. De flesta kvinnorna jag träffar är ju digitalt.
Mm. Det öppnar ju upp så mycket. Det är så mycket lättare att kunna få både få hjälpen och kunna vara till hjälp faktiskt med det
digitala. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och då har jag ju både enskild coachning eller hormontestning, så att man kan träffa mig enskilt. Jag öppnar precis nu upp min verktygslåda där jag har lagt in all kunskap och verktyg egentligen som man kan ta del av själv.
Mm.
Där finns alla kunskaper om hormonerna, hur allting är ihop. Det finns andningsövningar, det finns meditationer, det finns yogapass. Och sen även inspiration vad det gäller kosten och näring då.
Och låter ju som en guldgruva för livets andra vår, eller hur?
Mm, ja, där sa du någonting.
Ja.
Gud vad den var bra.
Åh, vad härligt. Och jag tänker så här, de här faserna nu, beroende på var man är, men har du några lite mer så här generella råd att skicka med till de som lyssnar? För att jag kan gissa att vissa som lyssnar inte ens i närheten av klimakteriet, andra är i någon av de tre faserna. Men om du har bara lite allmänna tips och råd som du skulle vilja skicka med?
Ja, men alltså för att ta hand om sig själv och sina hormoner och de faser som naturligt kommer i, så är det ju framförallt att titta på det här med stress och stresshantering. Och där, som jag sa förut, att det är inte bara det här att ha mycket att göra eller inte ha kontroll över sakerna, utan det handlar även om det här med kosten och hålla ett jämnt blodsocker. Att gå ifrån att vara kalorijägare till näringsjägare och bli vän med våra mat. Och absolut andningen, återhämtningen, det är liksom tre saker att titta på egentligen.
Och om man nu känner att man kanske är lite fundersam, de här vallningarna man får och det humöret som far, som jag vet inte vad, och när topplocket går, om man har en viss oro nu, man känner att jag skulle nog behöva lite hjälp. Hur kommer man i kontakt med dig då, Maria?
Antingen så mejlar man mig på maria@livsstilsladan.se. Tidsförfrågan helt enkelt. Så återkopplar jag. Men jag är alldeles snart i dagarna klar med hemsidan, och där ska man kunna boka då antingen rådgivning, 30 minuters rådgivning, om man bara vill lufta, ventilera, ställa frågor om sitt mående. Så, eller klimakteriecoachning, klimakterie- och livsstilscoachning. Och även då verktygslådan kommer att finnas, kan man köpa då.
Det är så viktigt det du gör nu. Jag har tjatat om det flera gånger under samtalet, men det är verkligen det. För jag tror att det är allt för många som inte, som du skriver så fint om på din sida här, att man inte ens förstår att det kan ha med klimakteriet att göra. Och du har ju gått verkligen den hårda vägen med massvis med saker som inte förknippades med den här processen förstås. Så du verkligen är ju en förebild. Om vi ska hitta positivt med det här jobbiga som du var med om, att du verkligen vet vad du pratar om. Men alla, om man inte riktigt förstår och inte riktigt vet, att man faktiskt tar reda på hur det ligger till att ta hand om sig. Så du har ett jättefint uppdrag här att finnas där som den här handen och hålla i för alla de här kvinnorna. För det är också så fint som du sa att det ska inte behöva vara så. Det ska inte behöva må så dåligt.
Man ska inte behöva må dåligt under klimakteriet. Det är som sagt en naturlig fas i livet. Sen kan det vara svårt att hitta balansen på hormoner. För det som jag sa under förklimakteriet så hoppar och far hormonerna. Så just det här med hormonersättning som kan vara livsviktigt för många fungerar inte för andra. För att det hoppar och far för mycket. Och andra kan inte eller vill inte använda hormoner utan behöver ha andra verktyg.
Mm. Men det allra viktigaste som jag ser det är att verkligen sprida budskapet att det går att göra någonting åt det. Jag misstänker att det är kanske fler än jag som ibland har tänkt tanken att men det är bara att stå ut för det kommer vara jobbigt. Men det behöver ju faktiskt inte vara så.
Nej.
Nej. Då finns du.
Då finns jag.
Ja. Det här var ett jättefint samtal och väldigt kunskapsgivande. Jag är jätteglad att du har velat dela med dig så mycket av din kunskap till mig och till de som lyssnar på podden.
Jag säger stort tack till att jag får göra det. För det är som en av mina viktigaste delar att sprida oss. Det faktiskt går att må bra.
Ja, jätteviktigt. Är det något annat du känner att du vill tillägga innan vi avrundar för idag?
Nej, jag tror att jag har fått med det som känns viktigt. Men sista ord liksom bara. Var rädd om dig, ta hand om dig. Prioritera dig själv.
Ja, så viktigt. Ja, det var ett väldigt fullmatat, härligt samtal. Du har bjussat på jättemycket kunskap och insikter. Jag är så glad för det. Så tack snälla Maria för idag. Tusen tack för att du har lyssnat. Vill du så gå gärna in på iTunes och betygsätt podden. Kanske skriv en recension och tror att någon annan skulle ha nytta av det här avsnittet. Ta gärna en skärmbild och dela det i dina sociala kanaler. Och tagga mig gärna. Det betyder mycket för mig att få veta att du har lyssnat på podden. Hej för den här gången. Vi hörs snart igen.